Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Yoga-podden. Det är en podcastserie som kommer handla om yoga och faktiskt lite yoga. Jag heter Simon Chippen Svensson och jag har hållit på med yoga i cirka 3 år. Det beror lite på hur man räknar. Jag har inte varit i ett yogarum i 3 dagar. Men jag har ändå hållit på ganska länge tycker jag. Men ändå kan jag nästan ingenting om det. För mig så är yoga som en blandning mellan helt underbart, fullständig galenskap och science fiction. Cirkuskonster, världens bästa träningsform, töntfaktor 100, coolfaktor 100 och våldtäktsmän. Och det är därför jag vill göra den här podcastserien, för att jag trots att jag hållit på med det så himla mycket så kan jag liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är. Och då kom jag i kontakt med yogamästare. Lärare.
Nej, yogalärare.
Lärare säger vi.
Eller instruktör.
Yogainstruktör, ja. Eller så vi kallar det.
Ja.
Perfekt. Som kommer från, du har en egen yogastudio här i Göteborg.
Yoga GBG.
Yoga GBG, är det en ordvits?
Nej.
Nej.
GBG är förkortning för Göteborg.
Ja, men det är så mycket G i yoga redan. Isabelle heter du.
Ja.
Och du kan allt om yoga då?
Nej, jag skulle väl inte säga att jag kan allt om yoga. Nej. Kan du allt om radio?
Ja, det kan jag. Jag kan allt om podcast. Så att jag tänkte att jag skulle börja med att säga hej till dig. Jag har redan gjort det, men jag tänkte att man skulle säga hur säger man hej på yogaspråket?
Ja. Namaste.
Namaste.
Ja. Mm.
Ska man också slå ihop händerna så här framför?
Ja, det skulle man kunna göra.
Mm. Är det religiöst förresten? Eller vad kommer det ifrån? Att man slår ihop händerna?
Nej, det är väl mer en jag tror faktiskt i grund och botten att det är en underkastelse. En vördnad eller en bugning kan man säga. Ungefär som vi niger eller bockar. Det är lite samma sak.
Så när man gör det så säger man jag är ingenting värd.
Nej, det gör man inte.
Nej.
Utan det är mer att man...
du är lika mycket värd som jag.
Ja.
Mm. Namaste, vilket språk är det?
Det är sanskrit.
Sanskrit, som är, vad är det?
Det är ett gammalt, det är ungefär som att vi i Sverige skulle gå omkring och prata som vi gjorde på 1800-talet.
Mm.
Ja, ungefär. Okay. Eller 1700-talet.
Vi kommer säkert komma in mer på sanskrit. Jag tycker det är spännande att allt är på, det är så himla konstiga ord. Det här avsnittet, som är det första avsnittet, ju, det har namnet Vad är yoga?
Ja, vad är yoga?
Mm. Jag tänkte vi ska rota lite om de här fördomarna och se vilka som stämmer och vilka som inte stämmer. Och för jag tänker att alla som går in i en yogaklass så tänker de så här, gud vad alla här inne är klyschiga yogisar.
Mm.
Men så är det ingen som är det. Men alla är så självmedvetna och oroliga för att göra fel. Det är mycket mystik kring yoga.
Ja, det är det.
Mm. Så jag tänker att vi skulle på något sätt avmystifiera det hela genom att prata lite om vad det faktiskt är. Eller kanske att det blir tvärtom.
Ja, mycket möjligt. Man vet aldrig hur det vänder.
Nej, exakt. Men först så tänkte jag att vi måste ändå få lite koll på dig så att du inte bara säger att du kan allt om yoga. Ja. Det är jag som har sagt det.
Men det är du som har sagt
det. En egen yogastudio i Göteborg. Men ja. Hur yoga är du?
Hur yoga? Alltså jag har tränat yoga över 20 år.
Du ser ganska ung ut. Är det för att du har hållit på med yoga?
Ja. Nej, det är det inte. Utan det är för att jag började med yoga när jag var rätt ung. Jag var liksom 15-16 års åldern så började jag och liksom laborera lite och testa lite olika.
Har du varit liksom i Indien i många år och haft en egen mästare?
Nej, det har jag inte. Och det är väl det som kanske gör att jag inte känner mig. Jag har aldrig känt mig som en yogi. Och jag är kanske inte en yogi för att jag har aldrig varit i Indien och jag har aldrig...
Och du har inte ens varit?
Nej, jag har inte ens varit i Indien och jag har medvetet gjort det valet och inte åka till Indien för att yoga för mig är väldigt mycket fysiskt.
Men alltså du är instruktör, har du något papper på det i alla fall?
Ja, det har jag.
För att annars får jag trycka på stopp här. Så får vi...
ja. Jo, det har jag. Jag har papper. Jag är yogainstruktör.
Hur får man det pappret då?
Nej, men det man går hos någon annan yogi som har skickat in papper till
så
till
du skulle
yoga.
Kunna ge mig ett sånt papper?
Ja, det skulle jag kunna. Jag skulle lätt kunna skicka in en kursplan till Yoga Alliance och säga att nu vill jag starta en yogautbildning. Och det här är en yoga teacher training och du får gå den hos mig.
Okej.
Och då kan du bli yogalärare.
Och vem är de du skickar in det pappret?
De är en...
De är från Indien.
Nej, de är i USA.
De är i USA, ja. Såklart.
Så det är ju det som är lite... Vad ska man säga? Det är, på något sätt så har USA snott yogan, skulle jag nog vilja säga. På mångt och mycket.
Okej, men du är lika mycket yogainstruktör som den som har varit i Indien och gått en, i skola där, så att säga.
Ja, det skulle man väl kunna säga.
Mm. Okej, okay. Men är det inte så att det, alltså, jag tänker mig att det är som i karate, att man kan först bli tränare och sen kan man bli ännu högre grad, att du kan gå flera lärarutbildningar?
Ja, man kan ju gå hur många lärarutbildningar som helst. Det finns ju, bara i Sverige så finns det säkert ett hundratal yogalärarutbildningar. För har du
som
bara gått en yoga...
Som flyter ihop då? Eller?
Nej. De är, och det är det som är lite med yogan, är att det är liksom ett... Det är gitter, kan man säga, av bara massa... Det är, jag menar, det är, man kan ju ta Bikram som ett exempel. Liksom. Han tog 26 positioner från Bishnegosh, som i sin tur har liksom hittat de här asanas eller de här övningarna från långt, långt tillbaka. Och så säger han att de här 26 asanas eller de här 26 positionerna, de är mina. Jag tar patent på dem och så ska jag tjäna pengar på dem, för då ska jag utbilda en massa människor.
Också?
Jag skulle kunna göra det också. Mm. Men...
Varför gjorde inte Bishnegosh det, eller vad han hette?
För att han var inte i USA. Han var i Indien.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men i princip hade han kunnat...
Han hade kunnat göra det också. Men saken är den att, att för, vad kan det vara, 5-6 år sedan så... gjorde Indien som stat tog patent, kan man säga, på alla, på cirka, jag tror det är typ 2000 olika yogapositioner, och har lagt dem i ett arkiv och sagt att de här yogapositionerna tillhör alla, de tillhör ingen, vem som helst får utöva dem.
Mm.
Vilket gjorde i sin tur att då Bikram till exempel tappade sitt patent, och de andra 130-150 personerna i USA som hade tagit patent på olika yoga-serier, kan man säga, hade de tagit patent på och sagt att det här är min, den här får ingen annan göra, för det här är mitt.
Då släppte det. Men det här är intressant. Jag tänker mig att vi ska ha ett helt avsnitt bara om Bikram, för han verkar vara så himla spännande och att han har stulit de där övningarna. Men det här är ju, men det här för ju så in på som jag undrat, att det finns, i alla fall har funnits de människor som sa, de här 25 personerna tar jag.
Ja.
Och så kallar jag den för någonting.
Mm, precis.
Men jag har ju hört begrepp som, vad heter det, hatta-yoga.
Mm.
Det är ingen, det är alltihopa, eller?
Nej, det är det inte. Man kan säga att hatta-yogan är väl, jag ska inte säga att det är grunden, men det är en klassisk typ av yoga. Och från hatta-yogan så kommer många andra yogaformer, typ ashtanga-yogan.
Men är det 1000 rörelser hatta-yoga, eller är det ett sätt att göra?
Vad sa du? Är det?
Alltså, som Bikram yoga är 25 övningar, eller positioner.
Mm.
Är hatta yoga också ett visst antal?
Nej, det är väl mer sättet man utför det på.
Skulle jag se skillnad? Om jag tittade på en hatta. Vad finns det mer än hatta?
Åh, herregud.
Det finns jättemycket.
Ja, herregud. Alltså, det finns ju lika många yogaformer som det finns glassmaker.
Ja, liksom. Varför pratar alla om hatta då?
För att hatta är, man kan väl säga att det är den klassiska formen.
Mm.
Och det har ju att göra med också att hatta-yoga är väl den fysiska delen mer. Det är mer fysiskt än om man går in på då raja-yoga eller någonting annat. Liksom.
Vad är, vi bara säger raja också, vad det är för någonting då?
Ja, men det är mer en meditationstyp, skulle jag vilja säga.
Men om vi börjar med de här rörelserna då.
Mm.
Det finns jättemånga.
Mm.
Eller positioner, tänker jag vad jag ska kalla dem. Vem har de uppfunnits av olika människor?
Nej, utan det...
Var det en människa någon gång som gjorde 2000 positioner?
Vissa av de här övningarna är tusentals, alltså är tusen år gamla.
Ja.
Och det är de här meditationsövningarna som lotus, och det finns vissa övningar som är väldigt, väldigt gamla som går tillbaka flera tusental år i tiden. Som
kallades
de har liksom...
ens yoga då?
Nej, det tror jag nog inte. Utan det var ju asanas som var en del av liksom hela alltet som innefattar. Det är ju de här fem, det är ju yamas och niyamas som är liksom en... ja, nu blir det jätteinvecklat här.
Nej, men det, vad är yamas och ofas, eller vad det var?
Yamas är sättet som man som människa då enligt yogatraditionen ska leva efter.
Okej, okay, så då är det alltså någon form av religion, alltså det kommer från en religion då?
Ja,
gissar jag.
Det är det.
Och hur, varför börjar religionen ställa sig i olika positioner?
Men det handlar väl mer, jag tror inte att de börjar ställa sig i massa olika positioner, utan det var ju mer för kanske, säg 150 år sedan, jag vet inte exakt datum liksom, men för 150 år sedan så kom de här gymnastiska övningarna in, som är då de som vi egentligen utför idag.
Okej, okay, så de är inte så gamla?
Nej, det är de inte. Så många av de yogaövningarna som vi gör idag, jag menar, det finns övningar som hittades på för 10 år sedan kanske, av någon som ställde sig i en viss position och så gjorde de det, men jag tror inte att de liksom fick namnet, utan det finns ju yogaövningar som man säger är yogaövningar, men som kanske inte är yogaövningar.
Mm-hmm.
Utan det är bara ett sätt att röra sig på. Och jag tror att, alltså, jag kan ju gå in i en yogasal och göra en övning och säga att det här är en yogaövning, och då är det en yogaövning för att jag är en yogainstruktör. Men
så jag... om du går in, tar upp en cig, håller upp den till munnen, då säger du, jag kallar den här för rökande hunden.
Ja. Nej, så tror jag nog inte riktigt att det skulle funka. Men på något sätt så är det, det finns liksom inga, det blir så svårt att förklara. Det finns ju de här övningarna. Och sen så nu då kan man ju se dem i Instagram till exempel. Det är ju ett lysande exempel på hur det utvecklas. Hur yogan liksom har blivit hippt på något sätt.
Genom att man kan...
Ja, men genom att det liksom... Att vissa personer gör olika övningar och så sitter någon hemma i sitt vardagsrum och så gör de samma, och då helt plötsligt, om det är 10 000 personer som har taggat sig själv på att göra en speciell grej, så är det en ny övning.
Ja, ja, ja. Nu för tiden så sprids det snabbt om vad en övning var.
Ja.
Men precis, men min fråga från början var egentligen då så här, om det fanns ett finit antal positioner, men det är det inte, utan det kan egentligen uppfinnas.
Jo, men egentligen det är ju det som Indien som stat har gjort. De har ju liksom satt ihop de här, jag tror det är runt 2000 olika asanas eller då övningar som de har satt ihop, som de har sagt att det här tillhör ingen.
Nej.
Liksom.
Men de 2000 då, om jag ska göra yoga, måste jag göra liksom en serie, eller kan jag göra en övning?
Ja, det kan du göra. Det väljer du själv egentligen. Men sen så är det ju olika inriktningar inom yogan som har tagit olika av de här övningarna och sagt att de här använder vi när vi tränar Ashtanga yoga. Då har vi de här, nu har jag inte i huvudet hur många det är, men det är jag kanske, vad kan
20
det vara?
Någonting.
Nej, inte Ashtanga yogan. Ashtanga yogan har 3 eller 4 olika serier där man är liksom, blir mer och mer avancerad i de olika övningarna och gör olika. Alltså de har liksom 4 eller 5 olika sätt att stå på huvudet. Liksom, med armarna ut åt sidan, armarna framför och armarna bakom. Och, ja.
Men det finns ju någon logik i att plocka olika eftersom man tränar olika bitar av kroppen.
Ja. Och det som då, om man då ska säga, det som jag har tränat mest är ju hatha yoga, och jag har tränat mest bikram yoga kan man säga. Och nu tränar jag då. Nu har jag gått tillbaka ett steg förbi. Jag har liksom Vikram är framför mig, jag är bakom honom kan man säga. Lite så. Han tog 26 positioner från de 84 som jag utövar.
Okej.
Ja,
och det, han smalnade av, du har breddat upp det.
Jag har breddat upp mig. Plus att jag har plockat in andra övningar som jag kanske har plockat upp på när jag har varit på en Iyengar-yoga-klass eller en Ashtanga-yoga-klass. Eller...
Om inte Indien hade varit så snåla och stulit alla... Hade du då kunnat kalla din yoga för Isabell-yogan då?
Ja, visst.
Men nu kan du inte det.
Jo, det är väl klart att jag kan göra det. Det kan jag göra ändå.
Ja.
Alltså jag kan göra det ändå. Och det är ju som Tony som jag har läst för då, som är i Mexiko, som är en av
Tony
Sanchez.
Sanchez.
Ja. Han är då en av Bikrams adepter som på för massa år sedan blev liksom utkickad från Bikram, och sen så försvann han ner till Mexiko. Nu har han skapat sig ett eget då, men då har han gått tillbaka. Och då har ju han...
Jag har hört om det som kallas Hot 60. Är det han som har kommit på den? Som en kortare variant av Bikrams 90 minuter.
Nej.
Nej.
Jag bara, nej. Utan han har ju då kommit på, eller han har satt ihop Mm. En master's core heter den 40.
Min, eller positioner?
Ja, då är det 40 positioner som man gör. Men det är också det som han säger. Här har ni, och jag var ju på den här teacher-trainingen, och då sitter det folk där som bara gråta och är helt förstörda, och de kommer dit och de bara...
Varför gråter de?
Nej, men vi får ingen mall, vi vet inte vad vi ska göra. Mm. Och de fick inga bestämda pang, 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 de här övningarna ska du göra och nu har du en klass. Utan det var mer så här kan man göra, eller inte.
Ja, det är irriterande.
Jo, men, eller jag kan ju tycka att, och jag menar, så som han då resonerar och så som jag tycker är väldigt sunt att resonera är liksom att jag ger er verktygen. Han pratar jättemycket om linjering i kroppen, hur man ska göra positionerna. Oavsett vilken position du gör så ska du göra dem på ett skonsamt, hållbart sätt så att du kan göra dem resten av ditt liv. Till exempel så har han liksom alltid korsat fingrarna när han ska göra liksom en övning, och till slut har han fått ont i tummen, och då säger han så här, men då ändrar jag den, för då ska man inte korsa tummarna, för nu har jag tränat yoga i över 40 år och nu har jag börjat få ont i mina tummar, och det beror på det.
Mm.
Och det handlar också om att jag tror sättet som jag undervisar är att det är aldrig statiskt liksom. Det är inte det att jag undervisar en övning och så ska den vara så, bara för att jag sa så för 3 veckor sedan så kan inte jag ändra mig, utan jag kan komma på att nej, men så kanske man inte ska göra den övningen, för att anatomiskt och rent funktionellt för kroppen så är det mycket bättre att göra den på ett annat sätt.
Ja,
hade jag då varit rigid och varit liksom fast vid en viss typ av yogatradition, så hade inte jag kunnat säga det.
Nej, för när jag har gjort Bikramyoga då, där är det väldigt så. Mm. Jag skiter i om du har ont i höften och gör vi det på det här sättet.
Ja, precis.
Och till slut så kommer du bli frisk. Verkar teorin vara.
Ja.
Och det kan jag väl... Det som är fint med det är ju att då finns det i alla fall någonting att luta sig mot. För om jag säger så här, men jag får ont när jag gör så. Ja, men det är klart för ont. Det är för att du är lite skadad där. Fortsätt göra så går det över.
Ja, men går det över då?
Ja, jag vet inte. Jag har en jätterolig historia om detta. Men det kommer jag ta i avsnittet om Bikram.
Men för det är ju det som det inte gör. Utan det är ju det som
det uppfattar du att det inte gör i alla fall.
Ja, det är ju det som det inte gör. Jag har tränat nu liksom... och liksom följt alla det här, så här ska man göra, så här måste man göra. Men i slutändan så är ju yoga är ju till för dig. Det är inte till för att du ska tillfredsställa någon annan.
Nej, men utan när jag sitter på golvet och försöker nå mina tår, för jag är ju svinont i här under liksom. Ja. Men när jag har yogat mycket så får jag ju mindre ont.
Ja, ja, men det har ju inte att göra med att du att liksom att om du trycker ännu mer så kommer det gå ännu bättre, utan man måste ju lyssna på kroppen.
Ja, men när jag lyssnar på kroppen så kommer jag ingen vart.
Nej, men måste du komma så himla långt? Alltså, det är ju det. Om du sitter där tillräckligt länge, och det är ju en av grejerna är ju inom yogan är att man måste öva upp sitt tålamod.
Mm.
Och det tar tid. Alltså, och det är samma sak. Nu undervisar jag den avancerade klassen, och innan jag överhuvudtaget tog en avancerad klass hade jag tränat yoga i 10 år. Folk har så sjukt bråttom. Det är så här, nu har jag tränat yoga i 1 år, nu ska jag träna avancerade klasser, eller nu, jag började med yoga för 1 månad sedan och nu gör jag avancerade positioner.
Ja, men det är för att det är orättvist, för en del tar det ju så kort tid.
Ja, men
för
sen
andra tar det längre tid.
Ja, men sen så är också problemet att skadorna inom yogan ökar så oerhört mycket. Och jag menar, det ser man, vi ser det inte lika tydligt här i Sverige. Men vi ser det i USA till exempel. De skaderelaterade eller yogarelaterade skadorna ökar enormt. Och det är för att det är stora klasser. Du kan ha klasser upp mot liksom en 30 personer i ett klassrum med en lärare eller en instruktör.
Och det är svårt att veta vad alla...
Det är svårt att veta vad alla gör, och jag har ju blivit sån nu att jag vill inte ha mer än 20 personer på mina klasser, och jag hade inte det tidigare heller när jag hade min studio, för att det är, man kan säga lite som ett klassrum med barn.
Det är väl precis som ett dagis.
Jo, men det är lite så, ett klassrum med barn, kan du ha 25 stycken barn och hålla koll på dem i ett klassrum? Nej, det kan du inte. Och det är samma sak, våran uppgift kan jag tycka som instruktörer är inte att stå längst fram och mässa och säga vad alla ska göra, och så står man där själv och tränar. Utan min uppgift är att vara där för de som är där. Jag är inte där för min egen skull. Och det är där som jag tror att många tappar det. För många står där framme för sin egen skull, tyvärr. Och många har inte De har inte heller möjligheten, för har du en klass på liksom över 30 pers, då har du inte möjligheten att gå runt. Har du en timmas klass där du har ett pressat schema, där du har en till klass efter den klassen som du har nu, då har du inte heller möjlighet att bara vänta, stanna upp här nu. Nu ska jag visa er hur vi gör de här övningarna. Och nu måste alla göra det i slow motion med mig. För då kommer 10 personer gå ut i receptionen sen och klaga. Att, varför gjorde vi så där? Nu, jag fick inte träna tillräckligt mycket.
Det är det som är det luriga med yogan. Ja. Att en del har det som träning, andra har det som att man vill lära sig exakt hur det går till. Men om vi går tillbaka till dina 40 positioner.
Ja.
Hur vet jag att de är bra för mig?
Det vet du inte, det får du känna efter själv.
Ja, men jag kan ju inte gå hos dig i 2 år. Eller det är det jag kan. Och sen så gå till en annan och testa där.
Ja, det kan du göra.
Okay.
Det finns ju ingen... Jag menar,
hur har du valt dem då, menar jag? Har du tittat, kan du alla 2000 positioner?
Nej, det kan jag inte.
Nej.
Eller skulle jag se dem på ett papper så skulle jag säkert försöka och klara av
hur
att göra...
Hur många har du i huvudet?
I huvudet kanske jag har en 500.
Herregud!
Skulle jag nog säga.
Herregud, vad sjukt. Och du kan namnen på sanskrit?
Nej.
Nej.
Jag kan, jag, och det har jag också medvetet. Jag har ju medvetet sållat bort det. Och det är också en av grejerna att jag inte känner mig som en yogalärare. För att jag kan inte alla namnen på sanskrit. För jag tycker det är rätt oväsentligt.
Ah, ja, fast hade du kunnat imponera på mig nu. Men
jo, jag hade, det hade jag ju kunnat göra. Och det känner jag ju också. Ibland så känner jag så här, bara, åh, det skulle vara coolt att kunna säga alla de här namnen på sanskrit. Men sen så är det så här, är det därför jag är här? För att kunna sitta här och säga dem på ett språk som jag inte talar? Eller är jag här för att förmedla en rörelse i kroppen som kommer få dig att stärka upp dig själv?
Men alla 2000 rörelser, förlåt, jag har börjat här, men har de... individuellt liksom någon positivt för min kropp?
Det finns inga vetenskapliga bevis på det.
Nej, men det är så det är tänkt.
Ja, det är så det är tänkt. Men sen så tror jag också det att det är liksom...
Jag tycker det borde räcka med 200.
Jo, men det är ju massa variationer liksom. Det kan ju vara att du har en position, att du... Det kan vara samma position fast den finns i 3 eller 4 olika varianter.
Okej.
Okay. Ja.
Och så har de någon positiv. Men för jag har inte riktigt fattat det här. Vi snackar vad indelningen är. Hatha yoga var en och sen så fanns det, men det fanns många.
Ja, det finns jättemånga olika sorter.
Och sen så, men under hatha då, vad finns det där? För du sa ashtanga till exempel, det är under hatha, eller?
Ja.
Ja. Vad finns det mer än ashtanga då? Vinyasa.
Jag måste ta upp.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så där, nu har du fått kolla upp här lite.
Ja.
Mina svåra frågor. Det var tur att det här att det inte var liksom provet för
för att bli yogalärare.
Ja, för då hade jag jätteunderkänt. Men frågan var alltså alla olika indelningar, för att man hör så himla många namn.
Ja.
Vi har redan pratat om det. Hatha yoga, det är överst då, sa vi. Nej.
Nej, hatha yoga är den fysiska formen av yoga.
Okej, okay, och så finns det ofysiska former av yoga?
Ja, det finns olika former. Det finns, man kan väl säga att det finns 4 olika former av yoga, eller inte. Ja, delar av yoga skulle jag väl mer vilja säga. Bara för att man tränar hatha yoga så kan man ju inte utesluta de andra om man... Alltså man kan ju inkludera dem eller så kan man exkludera dem om man känner för det.
Mm. Men vadå? Men vad är det att man äter då?
Sover Nej, då? Utan det är ju en helt annan del av yogafilosofin. Det handlar ju om yamas och niyamas, hur man ska leva sitt liv i sidan om.
Okej, okay, men då kommer vi till det sen då. Men då om vi har hatta då. För när jag är på min studio, men där jag yogar, eller har yogat, där har de Bikram yoga, Ashtanga yoga, vinyasa och ja, yin yoga.
Mm.
Och de är alla under
hatta.
Hatta.
Mm.
Och är det som vi pratade om innan då, någon som har satt ihop de här? Ja, Bikram är ju.
Ja, det är ju Bikram och sen så är det Anusara och sen så är det ju Jivamukti och så är det.
Men liksom Ashtanga, är det också en människa som har satt ihop det och kallat det för det?
Ja.
Och samma med yin. Nej?
Ja, det kan man säga. Yin, ja. Jo, det kan man säga. Yin är ju Paul Grilley, är det väl först och främst i USA som har liksom gjort det. Och det handlar om att igen, man sitter längre i positionerna och går djupare in i dem.
Men
och
Grilley
kanske
vill inte kalla det för Grilley-yoga.
Nej, utan kallar det för det handlar om att det är yin och yang. Att det är liksom, ah, ja. det är den lugna delen. Det är mycket lugnare. Den är inte lika den är väldigt fysisk, men den är inte fysisk på så sätt som kanske en ashtanga-yoga-klass där du gör solhälsningar och gör ett flöde på ett helt annat sätt.
Just det. Och sådana då finns det hur många som helst av, eller?
Ja, det finns väldigt många. Jag menar, det finns ju flera. Alltså det är ju egentligen, det var ju som du sa innan, jag skulle kunna starta en teacher training och kalla det för Isabels yoga, och då helt plötsligt så finns Isabels yoga. Men var kommer den ifrån? Jo, men den kommer ju då ifrån, då skulle den i sådana fall komma ifrån Tony, och Tony kommer då ifrån Vishnu Ghosh, och Vishnu Ghosh kommer från Yogananda, och Yogananda kommer, alltså,
ja,
och då går hela det här trädet upp, och så går det till egentligen de personerna som för liksom flera hundratals år sedan började med den här traditionen med att föra det vidare. Så egentligen så är man ju bara en del i ett led.
Men liksom, de jag räknar upp, är det de liksom fem stora?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Utan jag skulle nog säga Kundalini.
Okej, det är ungefär. Ja. Kundalini har jag hört också talas.
Kundalini är en av de stora. Yenga-yoga är en av de stora.
Yenga-yoga, det hittar du på.
Jo, nej. I Yenga. Och han, ja, och han dog här nu nyligen i Yenga. Han som då kom på det. Men han och Bikram, de kommer ju liksom från samma gäng som kom till USA på 50-60-talet och tog med sig yogan och gjorde den, vad ska man säga, lättillgänglig för oss västerlänningar. För jag menar, i Indien, om du går till en indier och frågar vilken yoga tränar du, så kommer de liksom bara titta på dig och bara, men jag rör mig liksom. Och sen så visst, de har ju fattat också att vi i väst vill kunna sätta en stämpel på det och säga att det här är den här typen av yoga.
Jag vill veta vad jag gör.
Ja, du vill veta vad du gör, och då har ju de fattat det.
Mm.
Och då liksom, ja.
Men precis, men du sa Kundalini och Yenga och allt, eller
Anusara yoga, Jivamukti.
Är det liksom krig om vem som är bäst, eller vad tycker du, är de lika?
Nej, men jag tycker alla är bra på sitt sätt. Jag menar, jag tycker att jag kan få jättemycket ut av att gå på en Jivamukti-klass lika mycket som jag kan få väldigt mycket ut av att gå på en Kundalini-klass eller en Yin-yoga-klass, som är totalt olika varandra.
Kan du vakna en dag och känna, idag behöver min kropp den här sortens yoga?
Ja, det kan jag göra. Och då utövar ju jag den. Då är det ju det som jag gör den dagen.
Mm.
Och det kan ju vara, jag menar, liksom, jag kanske inte känner för att stå på huvudet varje dag. Och då gör jag inte det. Utan vissa dagar kanske jag behöver bara liksom sitta still. Eller bara vila. Och tanken är väl mer det med yogan. Att man ska liksom få ett eget space och ett eget rum på något sätt där man kan utöva övningar som är bra för kroppen och som man också hittar ett lugn i.
Men då förstår jag inte varför du var tvungen att skapa din egen till din yoga GBG-studio. Och det finns så himla många olika varianter.
Nej, men jag har inte skapat mig en egen. Alltså jag har ju tagit...
Ja, du har samplat lite så.
Ja,
men du hade, varför tog du inte bara Kundalini eller någon Ashtanga?
Jag tror att i grund och botten så har det väl att göra med att jag kan inte tro på en person fullt ut och bara helt hänge mig åt den personen och säga att Bikram är det enda och det han säger, det är det som är det bästa. Eller i Yenga, det är där jag vill vara och jag vill följa den här traditionen till 100% för att det är det här som är det bästa. Utan jag kan gå på en Yenga-klass och tycka, fy vilken fantastisk övning, och den här skulle jag vilja göra för det känns så grymt bra för min kropp. Eller jag kan gå på en Anusara-klass och känna att den här övningen är jätteskön för min kropp, och då vill ju jag förmedla vidare det. Då kanske inte den är jätteskön för din kropp.
Nej.
Men du får ju ändå ut någonting utav det. Jag menar, om jag sätter dig i en position och säger att du ska sitta där 5 minuter, så kan du tycka liksom att jag är dum i huvudet. Men å andra sidan, när du går ur den, kommer du känna att du mår mycket bättre. Och det är väl lite det som är grejen med yoga. Och saker med att träna yoga i grupp är också det att om jag skulle sitta hemma och träna, så har jag ju mycket lättare att gå ur en position när jag känner att det blir lite jobbigt.
Ja.
Ja, för då är det så här, nej men då tar jag någon annan liksom. Ja. Och så gör jag något annat. Jag sitter ju, det är ju väldigt ofta som jag sitter hemma med en klocka och klockar mig själv i varje position som jag gör. För att annars skulle jag också gå ut. Men det är ju det som är själva disciplinen, att man måste lära sig. Och det är inte det att man ska stå om det gör ont. Det är inte det jag menar. Utan man ska stå så att man stärker upp kroppen.
Men du sa att du inte kan lita på en person. Det tycker jag låter väldigt sunt. Men om jag skulle gå på till Yoga GBG, då får jag ju lita på dig.
Ja, men
eller
jag
byter
tycker
du ut
nej, men
hela
jag,
tiden,
jag
eller?
Byter ut. Alltså ja. ingen av mina klasser är den andra lik.
Aha.
Utan låt säga att jag kommer in i salen och så är det 5 personer där. Jag har väldigt små klasser. Jag har aldrig mer än 15 personer på mina klasser.
Mm.
Så det brukar ligga liksom mellan runt 10 personer plus minus 5 personer liksom.
Mm.
Kom jag in och så börjar vi en uppvärmning som jag nästan alltid gör en någorlunda samma för att också se vad alla personer är rörelsemässigt.
Mm.
Var någonstans är alla som är här inne? Under tiden som de gör de här övningarna så skannar jag av klassen, ser okej, det här är vad de är just idag. Då får jag anpassa klassen efter det. Och då måste jag anpassa klassen på ett sånt sätt så att alla går ut. Min ambition är att alla ska gå ut därifrån och känna att gud, det här kändes jätteskönt. Jag fick någonting ut av det här.
Jag tror verkligen att du kan ta patent på den här varianten av yoga idag. Om alla andra kör. Nu kör vi ashtanga i samma varje gång. Och det finns många som älskar det. Men det här tycker jag låter, det här skulle jag uppskatta, tror jag. Man vet inte riktigt vad det blir. Men det kommer bli gött.
Ja, men det är väl lite så. Men sen så är det också, jag menar folk som undervisar inom yoga. Alla gör det. De lägger upp en plan för hur de ska lägga upp sin klass, och nu har jag tänkt att man planerar klassen. Jag planerar mina klasser i förväg också, men de blir aldrig som jag tänkt mig.
Mm.
Alltså jag kan planera en klass, jag skulle kunna planera en klass in i detalj, och det är därför som jag kan tycka att Bikramyogan på sitt sätt är väldigt bra, för det är 26 positioner som alla på ett eller annat sätt skulle kunna göra. Mm. Sen så att man ska pressas in i dem till varje pris och att man är inne i ett alldeles för varmt rum, det är en helt annan grej.
Alldeles för varmt. Ja.
Men det är just själva grejen att övningarna är lättillgängliga, och det är ju inte det. Jag menar, jag har ju inte klasser där jag säger till folk att stoppa båda fötterna bakom huvudet om de inte ens kan komma ner med panna mot knä.
Nej.
Däremot så har jag ju klasser där man till exempel går in i en armbalans som är rätt avancerad, och där jag har personer som inte klarar av att göra det, men då är deras mål att bara lyfta på sig själva.
Mm.
Och bara att de lyfter på sig själva och får rumpan 1 millimeter från golvet, så har ju de lyckats.
Ja, jag vet. Det där har jag också gjort. Man bara känner att jag gjorde det.
Ja.
Jag gjorde det fan i mig.
Ja. Jag klarar av det.
Vi har pratat om rörelse ganska mycket nu, att det är det som yoga är. Men jag tänker mig att det kanske är någonting mer också. Att det kanske är någon form av livsstil, att det är någonting man gör även utanför yogarummet.
Ja, det tror jag. Jag tror i mångt och mycket att det är att många blir väl bättre människor, skulle man väl säga.
Många blir bättre, inte alla.
Ja.
Mm. Men av att stretcha.
Nej, utan jag tror det är mer liksom, jag kan ju ta mig själv som ett exempel, att jag hade jättebra självförtroende när jag var yngre och inga problem med det överhuvudtaget, men jag hade en väldigt dålig självkänsla.
Mm.
Och när jag började träna yoga så började jag uppskatta mig själv på ett helt annat sätt. För jag jobbar nästan alltid med speglar. Jag gör det uppe i min studio, men jag har inte möjlighet att göra det på alla klasser, men jag gör det nästan på alla mina klasser, och då är mycket av själva utmaningen för dig som är där och utöver är att titta på dig själv och verkligen se dig själv, se din kropp, vad kan den göra eller vad kan den inte göra, men att inte lägga någon direkt värdering i det.
Nej, men jag tog med mig en kompis på en Bikramklass en gång, och hans självkänsla åkte ju i botten där, för han stod inte ut med att se sig själv i spegeln. Han
nej,
tyckte
men
han var
måste
tjock, och han tyckte han var ovig och så vidare.
Ja.
Så att han kunde inte komma tillbaka igen. Men för dig var det liknande för dig, bara att du övervann den känslan?
Ja, precis. Mm. Precis. Och istället för att stå där och slänga skit på sig själv, mm. som din kompis då kanske gjorde,
mm.
istället kanske hoppa över det. Bry dig inte om de första 10 klasserna och titta på dig själv i spegeln då. Hoppa över det. Jag har liksom en PT-kund som vi liksom övar med att stå så här liksom 5 centimeter från spegeln.
För att han vill inte göra det? Eller?
Nej, han vill inte.
Nej. Så det är det den får öva på.
Men... Ja, det är ju inte det vi gör en hel timme liksom. Men det är liksom en del av grejen att hon måste liksom...
Men det fick du lära dig, alltså det kom... Jag tänker när du gick den här instruktionsutbildningen, så fanns det mer än rörelse att lära sig?
Ja, det finns ju jättemycket yoga, filosofi och yoga, vad ska man säga, yoga, etik och hur man ska, vad man liksom ska tycka och tänka, och det finns massa historier om både det ena och det andra som egentligen kan jag tycka till mångt och mycket, det är ju liksom religion.
Mm, just det. Det är inte så många studier som kanske lär ut. Alltså i din studie, det är bara rörelse då?
Ja, ja, hos mig är det det. Men det är ju många också. Och sen så är det ju många som förväntas. Man förväntas att prata sanskrit. Man förväntas att ha varit i Indien. Man förväntas att sitta där framme och prata om indisk filosofi. Man förväntas ha en liten buddhafigur bredvid sig. Man förväntas... Ja, inte bara av dem som är med, utan nej. Av sig själv också, för att det är så en yogalärare är. Men mm. sån är inte jag. Det är väl det som är kanske det stora problemet. Och jag...
Men är du raw food människa så?
Ja, jag äter raw food. Det gör jag, men jag äter inte det 100%, för det mår jag inte bra av.
Men ingår det i yogan på något sätt?
Nej, utan det ingår i yogan att respektera sig själv och ta hand om sin kropp.
Ja, ja. Och så ja. Får man göra det som man känner man...
Ja, men inte som... Alltså jag kan ju tycka det. Jag menar, jag hade ju perioder... Jag menar, om man ser tillbaka på mitt yogaliv, så när jag var 25 år, då rökte jag och drack sprit och så tränade jag yoga och så levde jag liksom...
Men det... För det var det jag undrar, det går alltså att göra så?
Jo, men det är väl klart att det går, men det går ju inte i längden. I längden så funkar det inte.
Vad är det som inte funkar för yogan eller för livet?
Nej, för din kropp och för livet. Och till slut så var det liksom att man kände så här att man, alltså jag kom till den att jag kände att jag känner att det är inte bra för min kropp. Alltså samma sak som jag känner om jag äter smågodis liksom. Jag känner fysiskt i kroppen att det inte, jag mår inte bra av det.
Nej, men jag tänker mig att jag kan göra yoga och så får jag lov att dricka sprit på kvällen.
Ja, men det handlar ju samma sak att som... men det handlar ju om att du tycker att du unnar dig det då, för att du har varit så duktig och varit på yoga. Eller?
Ja, snarare tvärtom, att jag kanske går till yogan och säger nu rättar vi till det här som jag höll på med igår och förstörde min kropp.
Ja,
nu gör jag min kropp bättre igen.
Ja, det är ju jättemånga som gör så.
Mm.
Men det är ju inte syftet med yogan. Alltså syftet med yogan är ju att man ska försöka att leva liksom ett lite hälsosammare liv, kan jag tycka. Att man tar hand om sin kropp och att du liksom, din kropp är det enda du ska leva med resten av ditt liv. Du kommer inte leva med någonting annat resten av ditt liv, men din kropp kommer du leva med resten av ditt liv.
Mm.
Och om du då, jag säger inte att man ska bli nykterist och att man liksom ska sluta och njuta av livets goda. Jag njuter och äter vad jag vill när jag vill, hur jag vill egentligen, men det handlar också om att man ska kunna... Jag ska inte belöna mig själv med någonting, och jag ska heller inte straffa mig själv med någonting. Alltså utan att man har det som en dag, och också att man har det som en daglig rutin. Jag rör ju på mig varje dag.
Precis, men är det yogan som har lärt dig att känna så här?
Jag tror att det har en viss jag tror att det har en rätt stor inverkan, för jag har ju också märkt väldigt mycket på min kropp hur den har reagerat när jag har liksom ätit viss typ av mat. Och jag har ju liksom varit vegetarian och vegan och liksom testat det under perioder för att se hur jag mår, och jag mår inte bra av det liksom. Jag fysiskt mår inte bra av det, utan jag skulle ju aldrig gå på liksom en LCHF-diet där man käkar 50-60% kött liksom, utan jag äter kanske 5% kött.
Men det var så roligt, efter en klass som jag var på, så var det två ganska muskulösa killar som pratade i omklädningsrummet, och så sa den ena, så nu skulle det sitta gott med en stor köttbit, va? Och så svarade han, nej, jag tänkte med att vi skulle äta sallad. Så de var liksom sugna på två helt olika saker, ja, efter ett pass.
Ja, och det är man ju. Man är ju kroppen. Det, är ju, det handlar väl väldigt mycket, kan jag tycka, om att man ska lyssna på sin kropp. Man ska lyssna på vad kroppen vill ha. Samma sak som du sa innan med yoga. Man ska lyssna på, vill jag ha en kraftfull typ av yoga idag? Eller vill jag ha en lugnare typ av yoga idag? Eller vad vill jag ha?
Ja, just det. Men det är kanske det jag har känt när jag har yogat mycket. Att jag, att jag vet lite mer vad jag är sugen på för mat. Mm. Sådär, att jag kan, för jag har också varit vegetarian och sådär. Och så, men så kände jag någon sådär, men nu, alltså jag vill verkligen, verkligen ha kött just nu. Och då har det känts liksom så extra lite gott. Och så på andra hållet såklart.
Mm.
Men, och, ja, men kanske är det. Att det var äckligt med godis.
Ja.
En sån känsla.
Men alltså yogan handlar ju väldigt, väldigt mycket om att lära känna sin kropp. Och inte bara vad du har dina armar och ben. För det är det du gör i då hatta-yogan i den fysiska formen. Det är ju att lära känna vad har du dina armar och ben.
Mm.
Men sen att liksom connecta det med resten av kroppen och verkligen känna in och lära känna vad... Hur beter sig min kropp när den vill äta rucola liksom? Eller inte så precis, men jag menar när man behöver liksom fett och man behöver mineraler och man behöver proteiner och man behöver kolhydrater och man behöver, men det är ju inte det att du behöver äta en stor pasta carbonade efter du har tränat yoga bara för att du har liksom tränat hårt.
Nej, men egentligen för det gäller alla träningsformer då.
Ja, det gör det. Fast jag tror att inom yogan så i och med att man, det är en sån precisionssport med kroppen som går i slow motion för det mesta.
Mm.
Så man har väldigt mycket mer tid att tänka på kroppen och hur den beter sig och vad den gör och hur det känns. Och man blir ofta tillsagd inom yogan liksom. Hur känns det att lära känna och spänna den här lilla muskeln? Och jag menar, det är ju jätteofta att folk liksom kommer efter att de har varit på en klass och bara, gud, jag visste inte att jag hade ont eller liksom att jag hade några muskler där. Och att man liksom känner delar av sin kropp som man aldrig har varit medveten om innan.
Mm-hmm. Så det är där det snacket kommer ifrån, att man blir medveten om sin kropp och att man lär känna sig bättre genom yogan och så.
Ja, jag kan ju tycka det. Jag pratar ju bara utifrån mig själv och mina egna erfarenheter egentligen.
Mm, men för jag menar, det är inte det som i alla fall när jag har varit som lärs ut egentligen. Men du menar att det kommer lite på köpet?
Ja, jag tror det. Nu pratar jag också om hur jag lär ut och hur jag vill förmedla yogan till andra. Men jag tror att de flesta yogainstruktörerna är ju intresserade av att du som utövare går därifrån och kanske har en lite större kunskap om din kropp och hur din kropp mår och att du liksom, det handlar inte om att man ska bli självisk och sitta och titta in på sig själv och hålla på med navelskåderi, utan det handlar mer om att man ska lyssna på kroppens signaler och liksom känna efter vad man behöver och vad man vill ha.
Ja, du, ska vi gå igenom lite fördomar om yoga och se vilka som stämmer då? Jag tycker en har vi nästan redan kunnat bocka av här, att ni är snälla, goda människor som älskar livet och naturen och djuren och vill leva i samklang med moder jord.
Jo, men det tror jag nog kanske sammanfattar. Sen så tror jag att det är jättemånga, och speciellt nu så är det ju jättemånga som blir yogalärare av helt andra skäl, av ekonomiska skäl, att de ser att de kan tjäna pengar på det eller att de...
Det är jag inte riktigt får ihop, för nu äger du en studio till exempel och jag tänker mig, min fördom om yogamänniskor är att de är så lugna och tillfreds och alltså som buddhistmunkar lite.
Mm.
Men sen så måste ni ju också tjäna pengar och starta en studio. Och då blir...
Men jag tjänar inga pengar, det är det som är problemet.
Nej, men okej, men då ser man lite stressen i era ögon sådär, att måste få ihop allting nu, så att du måste fortfarande betala hyra för studion.
Ja, det måste jag.
Och då blir du plötsligt en kapitalist istället för en buddhistmunk.
Ja, men jag är ingen buddhistmunk.
Okej, så den fördomen stämde inte riktigt. Va?
Nej, men jag är ju inte det. Men däremot så tror jag att jag har samma tankar och tänker på mångt och mycket på det. Men bo i Sverige och driva företag i Sverige och betala skatt i Sverige, så är det ju egentligen helt omöjligt att liksom få det att gå i runt om man inte tar emot pengar för det man gör. Och det är ju också, det är också lite det som är problemet inom yogavärlden nu, är att det svämmar över av yogalärare. Så blir man kontaktad av någon som vill att man ska göra, att man ska undervisa en yogaklass för dem till exempel, och så ger man dem ett pris där som är ett rimligt pris där jag kanske får.
Pratar du om ett företag nu eller?
Ja, men ett företag eller en det kan vara en möhippa eller det kan vara liksom vad som helst, och även sådana som kommer på en enskild klass till mig. För där har man de stora gymmen som man konkurrerar med, och de har 4-5 yogaklasser om dagen, och varför ska jag betala extra för att gå till en studio när jag kan gå till gymmet istället?
Precis, för ett månadskort på yoga kostar ju nästan lika mycket som ett terminskort för gym.
Ja, eller det beror ju på hur ofta man, hos mig beror det ju på hur ofta man går, för jag har ju bara klippkort. Aha.
Men då ska vi ju säga det också, att om du har ett företag och lyssnar på den här podden och känner att det skulle vara fett om Isabel kom, då mailar man dig på info@yogagbg.se. Just det. Det där tar vi i slutet på podden också. Men okej, varför är det så här att alla som håller på med yoga har kläder på sig gjorda av återvunna traktordäck? Jag ser ju på dig här nu, det ser ut som en...
Jag ser ut som en skogsmulla här. Ja. Jag tror att många har det, och jag kan ju säga för min egen del och hur jag lever mitt liv är ju att jag har ju hållit på med det här länge. Jag menar, det var ju 6-7 år sedan som jag började egentligen uteslutande äta ekologiskt och äta ren mat. Men det är väl också det att man har en insikt i att vi är liksom bara på planeten här på lån, så man kan inte bara hålla på och köpa grejer till höger och vänster och bara spendera pengar som man också heller inte har. Utan...
Ja, nej, precis. Men problemet är att när jag tittar in i yogastudios så kan jag bli lite så här, men passar jag in här verkligen? Och sen så gillar jag ju att göra yoga, men jag kanske inte vill ha de där långa, vad heter det, väskorna som hänger ner vid fotknölarna.
Nej. Och så. Och det behöver man ju inte.
Nej, man behöver inte det i alla
fall. Nej, man behöver inte det. Och man kan komma dit. Det är ju som jag säger när folk kommer till mig och tränar. Vad ska jag ha? Men ha ett par springtight liksom och ett linne. Alltså, ha vad du vill.
Men om man håller på med yoga länge så vet att det är så du kommer sluta. För att till slut så börjar du äta nyttigt, och sen börjar man göra det. Sen så börjar man köpa nyttiga saker.
Ja, men är det så fel då?
Nej, det är inte fel. Nej. Men det är kanske lite läskigt bara att jag ser mig...
Att du ser dig själv som en skogsmulle.
Ja, just det. Hur blev det så här? Ja. Säger jag plötsligt.
Nej, men för jag kan ju tycka det liksom att vad man har på sig är inte så viktigt. Nu har jag liksom...
Vad ska jag kalla det? Stövelfot, de ser lite speciella ut.
Ja, men de kanske är lite speciella. Men de är ekologiska, ja, och gjorde av återvunnen gummi eller något sånt. Men de köpte jag för 5-6 år sedan. Liksom. Mm.
Nej, men det är bra att du säger ju så här, att du inte är så himla typisk yoga, men lite typisk är du i alla fall. Det är fint.
Ja, men jag tror att själva sättet. Och det är väl det som också har attraherat mig inom yogavärlden. Att jag är liksom inte... jag har aldrig varit flashy och modemedveten. Utan jag har alltid tyckt om bra och liksom traditionella grejer. Mm. Och inom yogan så är det ju väldigt... På något sätt, det är ju nu de senaste åren som det har blivit väldigt flashigt och hippt. Och det är liksom, det ska vara coola grejer. Och det... Jag sitter ju inte och liksom, det är ju inte det att jag inte, ja, jag vet inte. Jag är inte så här super, jag har ju alltid varit väldigt naturlig. Alltså jag sminkar mig aldrig, och det har jag aldrig gjort, och det hade jag nog inte gjort ändå även om inte jag hade varit yogalärare.
Jag sminkar mig, men det fick jag nästan sluta med när jag höll på med semester med yoga. Jag var inne i duschen hela tiden.
Ja, det funkar inte.
Det är inte lönt, jag håller på att göra mig fin. På utsidan i alla fall. Jag har varit inne på det lite grann, men yoga är också meditation. Ja. Eller det är kanske det är.
Ja, men det kan man väl säga. Fast det är också på så mycket olika sätt. Vissa finner meditationen med att sitta och sjunga mantran och sitta i någon lotusställning, och andra får meditationen genom att bara vara helt tyst och bara gå in i sig själv. Och jag personligen hittar ju min typ av meditation när jag utövar de här yogaövningarna.
Okej, så för dig är det, du skulle ju kanske lika gärna kunna sortera frimärken. Alltså det är mer ett sätt för dig att koppla bort
det. Ja, precis, precis. Det blir liksom en typ av aktiv meditation, kan jag tycka. Att man, och också som utövare, när man kommer på en av mina klasser så pratar ju jag konstant hela tiden. Ja. Och ger hela tiden instruktioner vad man ska göra till höger och vänster och fram och tillbaka och hit och dit. Och det är aldrig liksom ställ dig fem andetag i hunden och
men
och
det,
vänta.
Det har jag uppfattat som att det, för så säger de tycker jag i bikramklasser i alla fall, att nu är det varmt och nu kommer jag babbla hela tiden och så är det för att det ska vara så svårt som möjligt för dig att meditera. Så att om du kan meditera under de här förutsättningarna så kan du göra det vad som helst.
Mm. Men det handlar väl mer om att man kopplar bort allt annat.
Det kan också vara till en hjälp menar du?
Ja.
Att om du babblar hela tiden så...
Exakt, exakt.
Så kopplar jag bort det.
Ja.
Men det är lite målet då med yoga, att meditera.
Ja, eller liksom att slappna av uppe i knoppen och låta kroppen få...
Ja, just det. Nu precis, vad är definitionen på meditation då? Men precis, meningen att man ska vara tyst.
Men sen, sen så har ju jag hört från vissa yogisar att du kan inte meditera om du inte tror på Gud. Alltså då pratar de inte om den kristna guden då, utan man måste tro på något högre väsen. Och då ställde jag frågan, men jag då som inte tror, alltså jag kan inte säga att jag tror på Gud. För det vet jag inte. Jag tycker liksom att mycket av det som många religioner säger, jag har bott i Saudiarabien och jag har bott i Sverige och jag har bott i liksom USA och jag har liksom bott i länder där det är extrema liksom förhållanden och där de följer religion slaviskt. Liksom. Bott i Israel under en period också. Och då är ju liksom, jag kan ju tycka att det är lite det som jag tar avstånd från i yogan är att det kan tendera att bli väldigt religiöst.
Just det. Precis, det ska vi prata om i ett annat avsnitt faktiskt. Så att du som lyssnar tyckte det här lite intressant och undrar varför jag inte hoppade på det spåret. Det är för att det ska vi grotta ner oss i väldigt mycket en annan gång. Men meditation, precis. Men du tycker man kan meditera utan att tro på någon gud då?
Jag tycker att man kan göra det, men det finns ju vissa andra som tycker att man inte kan det.
När jag ser folk som håller på med tai chi och sånt där i parker så tänker jag, varför inte det yoga? För det är väl också att man står och rör sig och mediterar.
Ja, men det kommer ju då från en annan tradition. Det är ju bara det att det inte kommer ifrån Indien.
Okej, det är som ett annat lands yoga.
Ja.
Okej, så att allt är... Men då
rörelse.
Då skulle man kunna säga att gympa är yoga. För det har vi haft i Sverige, det är vår tradition.
Ja.
Hoppa upp och ner, då kan jag meditera och tänka, få tyst på huvudet. Och...
Nej, för att det är ju liksom alltså, jo, då kan du inte kalla det för yoga. Jag kallar ju inte tai chi för yoga, för tai chi, karate är karate.
Ja, men du sa också att det var ungefär samma sak fast från ett annat land.
Jo, men och jag menar, det är ju det jag menar är att man rör sig på ett visst sätt och det är ju de här olika övningarna som man gör. Det är ju det som är yogan tillsammans med alla de här andra, det mentala och det liksom det religiösa, allting hör ihop.
Mm.
Och det är väl lite därför som jag känner också att det kanske är helt fel att kalla mitt företag för Yoga GBG. Jag kanske ska kalla det för Rörelse GBG istället.
Det låter lite sämre bara.
Ja, och det var ju för att jag började med hotyoga och var först i Göteborg med hotyogan. Och därför så blev det liksom, då tog jag bort hot och så blev det bara yoga GBG. Men det kanske skulle varit rörelse GBG istället. Eller, men det är också det att folk har lättare och kanske både lättare och svårare att ta sig till yoga. För vissa är ju verkligen så här, nej det vill jag inte göra och andra tycker att det är det man vill göra och så förväntar de sig något helt annat när de kommer in och så blir de helt förvånade att vi inte sitter och sjunger sånger och sitter i lotusställning med...
Precis, ordet yoga har ju så många underförstådda betydelser som är säkert olika i alla människors huvud. Och det var väl lite därför jag tänkte att det här programmet skulle reda ut det. Jag vet inte om jag har gjort det. Lite grann tycker jag att jag har fått lite tydligare bild av vad yoga var i alla fall. Men om jag håller på med yoga, vilka effekter kan du garantera?
Jag kan inte garantera någonting.
Ingenting alltså.
Ingenting. Nej, men det går ju inte. Jag menar, det är ju samma sak som om du ska börja med aerobics till exempel.
Yep.
Eller typ om du ska börja klättra. Jag kan inte garantera någonting. Jag kan inte garantera att du kommer kunna klättra upp till toppen.
Nej.
För det är helt och hållet upp till dig.
Men jag tycker att det är vanligt när jag läser om yoga på olika hemsidor så står det, vi garanterar bättre sömn, bättre självkänsla och så vidare.
Ja, men det är alltså... Jag kan ju säga att resultatet...
Anledningen att jag använde ordet garanterad effekt var för att just de två orden har jag sett på flera yogastudios.
Ja, men inte hos mig.
Nej.
Nej. Jag garanterar ingenting. Däremot så är min förhoppning...
Mm.
Och jag tror förhoppningen hos de flesta yogalärarna är alla de här grejerna. Men det finns liksom inget... Återigen, det finns inget vetenskapligt bevisat. Det finns vetenskapligt bevisat att yoga minskar stress, liksom. Men vad är det för yoga då? Det är inte på Bikram-yoga de har gjort de testerna, och det är inte på Yenga-yoga de har gjort de testerna. Nej. Utan då är det på en speciell typ av yoga där det är en speciell person som har gjort en speciell undersökning på just den speciella typen av yoga.
Just det.
Men jag tror däremot att man kan applicera det. Jag tror att överhuvudtaget, mår du dåligt, sover du dåligt, har du en dålig kost, lever du ett ohälsosamt liv, eller även om du lever ett hälsosamt liv, så tror jag att man mår bättre av att träna yoga. Jag tror att alla människor
bättre av yoga än av till exempel hoppa, gympa, yoga. Eller vad säger jag? Hoppa,
jo, men jag kan faktiskt tänka mig att jag tror att om man tar 100 personer, nu är bara vad jag rent hypotesiskt, om man tar 100 personer och så sätter man 50 av dem får träna skivstång i 2 månader och 50 av dem får träna yoga i 2 månader, så tror jag att de som tränar yoga mår lite bättre efter 2 månader än de som tränar skivstång.
Det tycker jag får vara slutordet för det här avsnittet, för att nästa avsnitt ska faktiskt handla precis om det. Är yoga en träningsform? Eller är det bara stretching?
Ja.
Kommer det programmet heta. Så då tackar jag så mycket Isabelle från alltså Yoga GBG i här i Göteborg. Och vill du höra av dig till henne så går du in på alltså hemsidan som är
www.yogagbg.se. Ja,
så himla lätt. Alternativt kan du då mejla henne på info@yogagbg.se. Jag heter Simon Chippen Svensson. Jag tackar för att du har lyssnat. Och så tackar dig för att du står ut med alla mina frågor. Vi ses igen i nästa avsnitt. Hej.
Hej.